Det är kanske svårt att föreställa sig idag, men det fanns en tid när det inte bara var amerikansk politik som fick oss att maniskt följa Twitter eller slå på tvn för att live se dramat i ett fjärran land. Den arabiska våren kom det att kallas. Det som började med att en ung man satte eld på sig själv i Tunisien och snart blev till enorma demonstrationer över hela Nordafrika och Mellanöstern. Sammandrabbningar, slagord och diktatorer som föll på rad. Nu har alltså 10 år gått. Och dagens konflikt är därför lite speciellt. Vi ska lämna över ordet och programmet till Cecilia Uden och Johan Mattias Sommarström, radions 2 Mellanöstern-korrespondenter, som följde det som hände då och har fortsatt följa det som hänt sedan dess, nära, på plats. Välkommen till Konflikt.
In the barren fields just outside Sidi Bouzid lies the body of 26-year-old Mohamed Bouazizi.
An outbreak of protests in Tunisia Saturday night.
Det är fortfarande oroligt i Tunisien ett halvt dygn efter att president Ben Ali flytt landet.
Jag står på en balkong här och hör hela stan jubla. Jag vet inte hur mycket det går fram till er, men det är fullständigt fantastiskt. Det stiger ett jubel över hela stan.
Ja, för mindre än 45 minuter sedan kom alltså beskedet. Egyptens president Hosni Mubarak avgår. Vi har med oss Agneta Ramberg i Kairo. Agneta, du stod på hotellbalkongen och såg egyptierna få beskedet om Mubaraks avgång, eller hur?
Jag inte såg, för det hade börjat mörkna så mycket som jag hörde. Ni kan säkert höra det fortfarande. Det varenda bil som passerar här tutar i glädje. Och det steg ett sånt fantastiskt jubel upp över denna 18 miljoners stad. Med ett djup och en spännvidd över stan som var fullständigt otroligt.
There's no hiding the jubilation in Tripoli. Scenes repeated again and again across Libya overnight.
The crowds were enormous, gathering all across Syria for the first time since a nearly 50-year-old state of emergency was lifted by Syria's president Bashar Assad. Protesters demanded the end of the regime, ripping down a statue of the president's father, bracing to see the reaction of heavily armed government security forces. The answer came quickly and violently.
Folket vill att regimen faller. Det var som slagord som blev signaturmelodi nästan för de demonstrationer som drog över Mellanöstern.
Men du, Johan Mattias, en sak är väl nästan alla överens om, och det är att den arabiska våren har misslyckats. Möjligen då med undantag för Tunisien, men även det lyckade exemplet skakades av protester förra helgen. Och senast jag var där mötte jag en kvinna som sa: kan man kanske köpa bröd för demokrati, när jag frågade om hon inte var nöjd med ökad frihet efter den arabiska våren?
Demokrati är inte vad kan الخبز شعب جيعان جيعان شعب جيع وتقول لي الحريه ما حشتش بها الحريه خليها عندك شو نعمل بها الحريه.
Vad ska vi göra med frihet? Folket är hungrigt. Du kan behålla din frihet för dig själv, sa hon till mig. Våra barn har inga jobb, inga pengar, alla är arbetslösa.
Och kanske ligger det någonting i det hon säger, för all statistik tyder nämligen på att ingen anser sig ha fått det bättre. Tvärtom. Enligt Världsbanken så har antalet fattiga i Mellanöstern och Nordafrika, alltså de som lever på mindre än 16 kronor om dagen, de har ökat från 8 miljoner då för 10 år sedan till över 28 miljoner idag. Och det människor klagade på då, för 10 år sedan, polisbrutalitet, ett ovärdigt liv, arbetslöshet och en stat som mer eller mindre föraktar sina medborgare, allt det där finns kvar. Och 10 år efter den arabiska våren så vill hälften av alla 18-24-åringar i Mellanöstern lämna sina länder enligt en färsk undersökning.
Och det är ju ingenting som politiker helst vill tänka på, vad det kan innebära för Europa i framtiden. Just nu är de flesta tacksamma att länder som Egypten är så pass stabilt, om än djupt odemokratiskt, så att man hindrar människor från att ta sig över Medelhavet i båt. Och så pekar ledare i Mellanöstern på Syrien och Libanon och säger, så går det om upproren inte kvävs.
Och mitt i allt det här så är det lätt att glömma den glädje och eufori som rådde då när Tunisien och sen Egypten lyckades störta sina diktatorer. Och faktum är att en majoritet av de tillfrågade säger att de faktiskt inte ångrar revolterna. Vi ska tillbaka till Tahrir-torget i Kairo. Och Cecilia, så här lät det när du rapporterade i Dagens Eko den 25 januari för precis 10 år sedan.
Två, egyptiska folket, var är ni, ropar demonstranterna till tveksamma åskådare längs trottoarerna. Kom, följ med i revolutionen, ropar en man. Och då ser jag hur två kvinnor med tunga grönsakskorgar också ansluter sig. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger en lycklig aktivist som i flera år deltagit i protester som aldrig lyckats samla mer än ett 100-tal. Men, tillägger hon, vart ska detta ta vägen och vad ska vi göra imorgon? Cecilia Udén, Kairo.
Det låter nästan som om jag försöker dölja min förvåning i den där 10 år gamla rapporten från Kairo. Faktum är att ingen hade väntat sig detta. Arabisk auktoritär stabilitet var någonting man tog för givet. Den 25 januari i Egypten följdes sen av 18 dagars protester som ledde till att Hosni Mubarak avgick den 11 februari. De första dagarna var våldsamma. Stora klungor av säkerhetsstyrkor över hela Kairo. Varje liten protest slogs brutalt ner med batonger och tårgas. Och det kulminerade i en vredens dag fredagen den 28 januari med konfrontationer, tårgas, vattenkanoner och en kraftmätning mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter på broarna över Nilen. Den dagen hamnade jag i ett tårgasmål tillsammans med den nu avlidne brittiske journalisten Robert Fisk och vi kastade oss in på Café Rich i Kairo för att söka skydd. Där möttes vi av ett 20-tal av Egyptens främsta författare som alla stod och tvättade ögonen med Pepsi mot tårgasen. Wow, sa Robert Fisk, det här är ju som att kliva in på ett café under den ryska revolutionen och träffa Dostojevski. Regimen hade släckt ner både internet och mobilnätet och vi journalister behövde ta oss tillbaka till hotellet på andra sidan Nilen för att rapportera. Men på broarna pågick strider så vi fick åka båt. Robert Fisk gick fram till ett polisbefäl utanför Egyptiska museet och låtsades vara turist. Man kunde nästan se hur befälet tänkte, det här är inte bra för Egypten. Utlänningar ska inte hamna i skottelden. Och så ropade han till sig en båtkapten och gav honom order om att föra turisterna till andra sidan Nilen.
I'm never gonna forget this. Look
at that. När vi satt i båten och såg striderna på Kasr el-Nilbron och 6 oktoberbron tänkte jag att det här är scener som kommer att bli legendariska. I framtiden kommer stora målningar av striden på Kasr el-Nilbron hänga bredvid Delacroix målningar av franska revolutionen på Louvre. Vattenkanoner och tårgaspatroner som singlade ner i Nilen. Jag visste det inte då, men bland demonstranterna uppe på Kasr el-Nilbron fanns min vän, journalisten Lina Wardani. Och så här beskrev hon det hon var med om.
Suddenly I felt the whole bridge is gonna go down in the Nile. It was shaking. I lifted my eye and I saw the tank, one of those big police tanks, running over people and they started shooting. shooting, and you could see one line after the other falling. So they shoot and people fall. They shoot and people fall. And, you know, there was one point where I just closed my eyes because I don't want to see anyone I know dying anymore. I don't want to see it. And I had my brother and sister right next to me, and we just covered, we just closed our eyes, and we walked along with the masses, and we were pretty sure that we're dying, and we kept, you know, saying it's okay, we'll die, but it's okay.
Kraftmätningen den 28 januari 2011 slutade med att Egyptens polis och säkerhetsstyrkor dunstade. Tahrir-torget togs över av demonstranter som knappt hade ord för den gemenskap de upplevde på torget. Republiken Tahrir, som min vän Lamia sa. Jag känner att jag lever nu igen, sa bloggaren Wael Abbas, och publicisten Hisham Kasem kallade det här för bästa dagarna i mitt liv. Författaren Ala Alaswani sa att revolutionen gör oss till bättre människor. Det är som när man är förälskad, då är man också en bättre människa, sa han.
The world has changed for me after January 25. Happiest days of my life.
I call it the Republic of Tahrir. It is the free land of Egypt, the square that has been liberated. It's the only place where you could feel that air is cleaner.
Och överallt nya talkörer och ramsor. En av mina favoriter var Irhelja Gazma, ja Ibn el Gazma. Avgå din sko, din son av en sko. Och ingen ville lyssna på cyniken Robert Fisk som varnade att det här kanske inte kommer att sluta lyckligt.
I'm cynical enough now with a dark enough sense of humor to control my emotions. These things don't, or they never have the happy outcome we wish. They'll have an outcome, but it won't be the glorious one that we wish.
Den brittisk-egyptiska författaren Ahdaf Swaif återvände till Egypten för att delta i revolutionen. Idag säger hon att något av det sorgligaste är att många som ser tillbaka på Tahrir idag intalar sig själva att det var en hallucination. Att det egentligen inte var så där magiskt, kosmiskt och stort som vi vill minnas det.
There was something miraculous about it. Everyone saw how everyone else was behaving. When we mourn, that is one of the saddest things about it, that the narrative is that it was like a communal hallucination, that it didn't really happen like that, but it did.
Ahdaf Swaif vill idag inte ge någon särskild skulden, men hon pekar ändå ut den etablerade politiska oppositionen som inte levde upp till sitt uppdrag, anser hon. Folket gjorde vad folket bör göra i en revolution, men de andra gjorde inte sitt.
The failure of the political opposition to the Mubarak rule, who, you know, were unable really to perform. Because the street, the people, they did what the street and people do in a revolution, and they did it with tremendous courage and tremendous optimism and tremendous humanity.
Också människorättsförsvararen och journalisten Hossein Bakat menar att det saknades politisk taktik. När Mubarak avgått började vi omedelbart tänka strategiskt på framtiden. Vi var entusiastiska och ville bygga det nya Egypten. Vi diskuterade utbildningsreform och hur vi skulle minska religiösa motsättningar. Vi trodde att vi redan hade vunnit och att vi inte behövde ägna oss åt det politiska spelet. Det var fel.
What we were tragically wrong about is that we felt the next day the work that remained to be done is building the new Egypt. That was stupid and tragic, I think. We thought we had the rest of our lives, so we were being strategic, right? And long-sighted.
Vi såg inga faror, farao var ju störtad, och vi tänkte inte på att vår härliga framtid hade mäktiga fiender, islamismen och militären. Jag träffar Hossein Bahgat på ett café med utsikt över Nilen. Vid ett långbord intill oss sitter en grupp unga kvinnor och äter lunch och pratar och skrattar högt. Många bedömare menar att den egyptiska revolten var dömd att misslyckas eftersom militären trädde in på scenen på ett tidigt stadium och att demonstranterna på Tahrirtorget välkomnade arméns stridsvagnar när de hade blivit av med polisen och de brutala säkerhetsstyrkorna. Militären var god, ansåg man, medan polisen var korrupt. Och Hossein Bahgat minns hur latinamerikanska vänner varnade honom och andra egyptier. Men vi svarade, nej, nej, den egyptiska armén är annorlunda. De är inte intresserade av att spela en roll politiskt. Inte alls.
I remember after Mubarak was ousted and everyone was sending me congratulations from around the world. I remember my friends from Latin America sending me messages saying do not trust the army. And I remember writing them, ah, yes, I know how you must feel because of your history, you know, I appreciate that. But our army is different because our army is really has been apolitical for decades. They have zero interest in politics and they don't want to run the state.
Inga demokratiaktivister hade då kunnat föreställa sig att den tidigare överbefälhavaren Abdel Fattah el-Sisi 10 år senare skulle styra Egypten i uniform och solglasögon med järnhand. Idag, säger Hossein Bahgat, har vi förlorat all den känsla av tillhörighet och äganderätt till Egypten som vi hade då för 10 år sedan. Vi känner oss istället som gisslan eller som fångar som hoppas på bättre villkor i cellen. Maktlösa utan möjlighet att hjälpa alla våra fängslade kamrater.
I think we alternate between feeling like hostages waiting for rescue. Or prisoners hoping for better conditions of detention. I think we're feeling the opposite of ownership of Egypt now. It is the helplessness, of course, of having so many of our friends and loved ones in prison. It's not like we're engaged in some dangerous, activism, and that's why we're paying a price. We're not engaged in that kind of thing because there is no space for this, and there is no horizon.
Och det värsta är att det inte finns någon horisont. Vi kan inte intala oss själva att vi måste stå ut med den här repressionen nu för att det ska bli bättre imorgon. Vi kan inte se något imorgon. Men det hindrar inte att Hossein Bahgat ser tillbaka på det som skedde för 10 år sedan med värme och stolthet. Det var mitt livs höjdpunkt utan tvekan, säger han.
It's the peak of my life. This moment of absolute selflessness that many of us felt on the 28th of January when we were really marching towards our death and not caring.
Det har skrivits böcker och avhandlingar om varför det egyptiska upproret misslyckades, om hur stödet för det muslimska brödraskapet efter 1 år vid makten i landets första fria val stört dök. Vissa tyckte bara att brödraskapet misskötte sig. Andra fruktade att islamisterna skulle utnyttja demokratin för att avskaffa demokratin. Och i november 2012 utfärdade president Morsi ett maktdekret där han satte sig över landets domstolar. I de massiva demonstrationer som utbröt mot brödraskapet löd talkören då bröd, frihet, sekulär stat. Men brödraskapet avfärdade demonstranterna som kristna eller sionister och brödraskapets milis torterade demonstranter utanför Morsis presidentpalats. Och brödraskapet beskylldes för att till exempel vilja legalisera kvinnlig könsstympning som är förbjudet formellt i Egypten sedan 2007, även om 80% av Egyptens kvinnor är könsstympade. Brödraskapet ville avskaffa förbudet och våren 2012 minns jag att jag träffade den kvinnliga parlamentsledamoten Hoda Ghaneya, själv läkare och medlem av brödraskapet. Hon sa, jag har kollegor som är gynekologer som har förklarat för mig att vissa flickor är i behov av omskärelse om till exempel blygdläpparna är för stora. Det här är ingenting man kan förbjuda i lag. Det måste vara upp till varje familj att avgöra om deras döttrar ska omskäras eller inte, sa brödraskapets kvinnliga parlamentsledamot. Brödraskapet anklagades också för att vilja bedriva jihad, heligt krig i Syrien, och sätta den islamiska nationen över den egyptiska. För demokratiaktivister som Hossein Bahkat, som i åratal argumenterat för att brödraskapet borde inkluderas i den politiska processen, kom detta agerande som en chock när brödraskapet vägrade kompromissa och samarbeta med andra politiska krafter, som om de hade bestämt sig att efter att ha väntat i 80 år på att få komma till makten så tänkte de inte dela med sig. När jag träffade Hossein Bahkat i december 2012, för 8 år sedan, sa han: vi hade fel om brödraskapet. De har förrått oss, vi som försvarat dem.
Yes, betrayed is the right word to describe. I was one of many that were firm believers that we cannot have a healthy democratic life without integrating the political Islamist movement in it, and that in fact being in government will also have a moderating effect on Egypt's Islamists. Unfortunately, I have come to realize that I was wrong.
Ett halvår senare avsattes Morsi efter massprotester mot brödraskapet. Militären tog kontroll över landet under ledning av den nuvarande presidenten Abdel Fattah el-Sisi, och i augusti 2013 genomförde militären en massaker på brödraskapets anhängare som samlats till en 48 dagar lång sittdemonstration på torget Rabba el-Adawiya i Kairo. Det var den värsta massakern i Egyptens moderna historia, med över 800 döda. Men de som idag ser president Sisi som Egyptens frälsare och räddare rättfärdigar denna massaker. En av dem är silversmeden Zaki Boutros, ägare till den äldsta och mest anrika butiken i Khan el Khalili-basarerna i Kairo.
Sisi is the savior of this country. He woke us up from a horrible nightmare. He saved Egypt. Egypt was going to be another Syria, another Iraq, another Somal, another Afghanistan.
Sisi varnade ju brödraskapet, säger han idag.
And Sisi gave them 4 or 5 warnings. Please come and sit. After 40 days we had to do it. And they gave them a safe passage. And they kill their people to create blood. Wallahi al-azim. And then they show that they are the victims.
De fick varningar. I 48 dagar hade de belägrat torget och blockerat trafiken. De vägrade upplösa protestdemonstrationen, och när militären gick in fick de fri lejd, säger Zaki Boutros, som också för vidare konspirationsteorier om att brödraskapet lagrade vapen under scenen på torget, att de hade en tortyrkammare där, vilket det inte finns några belägg för. Zaki Boutros är upprörd över att EU och USA tog parti för brödraskapet i det som av flera västpolitiker beskrevs som en militärkupp i Egypten.
In any conflict with the brotherhood, they're on their side.
Zaki Boutros är inte unik i sin irritation över hur västvärlden betraktade brödraskapet. Flera av de vänsterliberala demokratiaktivisterna i Egypten blev lika irriterade när fördömanden av massakern och kuppen strömmade in från världens politiker och ledarsidor. Ni förstår inte hur farligt brödraskapet var, skrev författaren och statsvetaren Ezzedine Choukri i en omtalad artikel i Financial Times, där han anklagade västvärlden för neo-orientalism. Han hävdade att västvärlden hade bestämt sig för att Egypten var dömt att leva under islamistiskt styre, eftersom islam spelar en så stor roll i arabers liv, och att de därför ansåg att det var västvärldens demokratiska plikt att stödja det muslimska brödraskapet, även om deras styre stred mot vissa demokratiska grundvärderingar. Ezzedine Choukri skrev i Financial Times att västvärlden medger att ett islamistiskt styre innebär ofullständig demokrati, kanske till och med majoritetens tyranni, men de ser det här som en oundviklig följd av orientaliska människors karaktär. Ezzedine Choukri vände sig starkt mot denna syn på araber. Men jag då, frågade han sig och många andra av Tahrirtorgets demokratikämpar, vi som varken vill ha islamism eller militärdiktatur, är vi dömda att välja det ena eller det andra? Är vi inte värda ett liv i demokrati?
Det här är Konflikt i P1 med Cecilia Udén och mig, Johan Mattias Sommarström, om 10 år sedan den arabiska våren. Och förutom att, som vi hört, leda till en enorm besvikelse hos väldigt många människor, har de arabiska upproren också ritat om Mellanösterns politiska karta. Före 2011 så låg fokus på motsättningen mest mellan sunni och shia i och med det blodiga kriget i Irak. Den motsättningen finns såklart kvar, rivaliteten och fiendskapen mellan Saudiarabien och Iran och Irans massiva stöd för den syriska regimen mot upproret där.
Men idag i Mellanöstern så har vi också sunni-sunni-motsättningar som är lika allvarliga. Förenklat så kan man säga att det här handlar om islamister mot oljestinna auktoritära gulfstater. Mellan Turkiet som stödjer det muslimska brödraskapet och jihadister i Syrien till exempel. Och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten å andra sidan som stödjer Egyptens Sisi. Och som också har investerat i att krossa demokratiuppror, i synnerhet då det muslimska brödraskapet i Egypten. Och på ett tidigt stadium, redan 2011, gick Saudiarabien in med trupp för att krossa demokratiupproret i Bahrain. Förenade Arabemiraten och Turkiet stödjer idag olika sidor i den libyska konflikten. Och det är egentligen bara kurderna i norra Syrien, de som bekämpade IS tillsammans med USA, som inte får stöd av någon, vare sig Iran, Saudiarabien eller Turkiet.
Och ett land som många inte har mycket hopp kring, det är Libyen. Men även där trodde man för 10 år sedan på revolutionen. Minns du den här låten, Cecilia?
Ja, verkligen. Den hördes ju i Libyen överallt under den arabiska våren. Det de sjunger är: vi kommer att stanna här, vi kommer att leva här tills smärtan avtar, tills refrängen har fått sin sötma. Det var ju lite paradoxalt att en så pass lyrisk sång blev signaturen för den ganska blodiga libyska konflikten. Jag mötte en ung man i en minibuss första dagen jag var i Libyen, när jag precis hade kommit över den egyptiska gränsen.
Ja, du åkte över från Egypten bara några dagar efter att revolten börjat i Libyen. Inte ens en månad efter den 25 januari i Kairo. Och Libyen var ju ganska okänt territorium för många utländska journalister, eftersom det var så otillgängligt och det var så svårt att ta sig in och få visum.
Ja, och det som mötte oss i Libyen, vi var ganska förvånade, det var en enorm tacksamhet för att vi kom dit och bevakade Libyen som ju hade varit stängt. Och nu när vi dök upp där, utländska journalister, så hörde man folk ropa: Libya horra, horra, Libyen är fritt. Och Gaddafi ska bort, tillade de också när de ropade Libya horra. Och alla som hade vapen, det vill säga nästan varenda människa, sköt glädjeskott i luften.
Samma eufori som i Egypten. Och här trodde man verkligen att despoterna skulle falla som dominobrickor.
Och jag minns hur jag på morgonen efter en av dessa glädjeskjutningssessioner gick ner på torget och vadade fullkomligt bland patronhylsorna som om de vore snäckor på en strand. Och i Benghazi, i den gamla domstolsbyggnaden, var det revolutionshögkvarter. Jag minns att jag tänkte då att det ser precis ut som ett revolutionshögkvarter. Med graffiti på väggarna, unga revolutionärer i basker. Man tryckte Det fria Libyens tidning och sände ut radioprogram från Fria Libyens röst. Någon reciterade poesi, i ett annat rum var ett seminarium, och så tillverkade de presskort åt oss utländska journalister. Allting osade av entusiasm.
Men samtidigt så fanns där ju hotet, för det var bara i Benghazi och östra Libyen som var befriat. I Tripoli-trakten, där satt Muammar Gaddafi. Det var ungefär då han intervjuades i flera utländska tv-bolag och sa att han inte kände sig hotad eftersom, som han sa, folket älskar mig.
They love me, all my people with me. They love me all.
They
will die to protect me, my people.
Men revolutionärerna gjorde parodi på hans framträdanden. Han höll de mest bizarra tal där han lovade att leta reda på revolutionsrottorna, som man kallar dem, var de än befann sig. Vi går igenom varje gata, varje hus, var gränd, zanga zanga.
Här har man alltså samplat Gaddafis tal Zanga Zanga och gjort en låt av den. Det här var på våren 2011 och Gaddafi höll ut ganska länge, men i oktober dödades han. Och du, Johan Mattias, du var där då.
Den dödade diktatorn Muammar Gaddafis kropp har obducerats och läkare säger att obduktionen bland annat visade att Gaddafi dog av en skottskada. Vår utsände har besökt staden Misrata där människor har köat för att se Gaddafis kropp.
Tusentals människor i kö i hettan för att se de blodiga, sargade och nu likbleka kvarlevorna av Muammar Gaddafi. På ett betonggolv i ett kylrum i ett övergivet militärområde som tills för något år sedan fungerade som matmarknad. Tre kroppar. Gaddafi, hans son Mutasim och före försvarsministern Yunis, alla illa tilltygade. Diktatorn ser liten ut där han ligger på en blodig madrass. Stanken, sötaktigt kraftig, tränger långt upp i näsborrarna, svår att bli av med. Besökarna, nöjda, lättade, någon spyr, smädelser uttalas, flera ropar Allahu Akbar, Gud är störst. Muajid har rest från Tripoli för att se den störtade diktatorn.
All Libyan people, everyone has story with this guy. We want to see him, his body. We feel good.
Det var något märkligt, nästan makabert, med att se en sån glädje och eufori över en persons död. Men det födde samtidigt hoppet om ett på nytt fött Libyen. En tillfällig övergångsregering bildades. Det skulle hållas val, de första i fria Libyen. Sommaren efter Gaddafis fall kom det historiska ögonblicket.
I feel like someone is born from again. We don't have life before in Gaddafi.
Det jublades i Libyen, i hela landet. Det nya landet skulle födas, demokratin skulle flöda. Men i skymundan började rädslan infinna sig. De många rebellerna som slagits mot Gaddafi var nu beväpnade. Och de hade olika viljor. Olika rebellgrupper började slåss mot varandra. Klaner och stammar som hållits i strama tyglar av Gaddafi började rivalisera. Våldet spreds över hela landet och civila kom emellan. Några grupper blev rent kriminella. Kidnappningarna i Libyen ökade. Utnyttjandet av immigranter från andra delar av Afrika blev hänsynslöst och brutalt. Slavarbete, flyktingsmugglare, täljde guld. Det gjordes försök att få ordning och säkerhet, men ingenting lyckades. Det hölls nya val, men oenighet om valresultat skar djupa klyftor i Libyen. Några bröt sig loss, fick regeringen på flykt. Nya regeringar bildades. Som mest hade Libyen tre regeringar samtidigt, som alla påstod sig vara legitima. Oljekranarna, det som varit Libyens källa till välfärd, stryptes. FN försökte förtvivlat medla, men ingen ville lyssna. 2014 dök arméchefen Khalifa Haftar upp i tv, sa att parlamentet upplösts. Den dåvarande presidenten fördömde uttalandet, kallade för en kupp. Några månader senare inledde Haftar vad han kallade operation värdighet, med flyganfall och attacker mot islamistfästen i Benghazi. Klyftan mellan Haftar och regeringen växte sig allt större. Libyen drogs djupare ner i kaos. Ett nytt inbördeskrig var ett faktum. Ur kaoset reste sig, precis som i Irak och Syrien, terrorsekten IS. De tog kontroll över städer och samhällen, men också lokala miliser som inte var annat än banditer tog kontroll över samhällen, terroriserade civila till lydnad, kidnappade, torterade, mördade. IS besegrades, men Haftar försökte inta Tripoli där den nu FN-erkända regeringen har sin bas. Mäktiga makter från omvärlden gav stöd åt olika sidor. Frankrike, Egypten, Gulfländer och Ryssland gav stöd åt krigsherren Haftar, medan Italien och Turkiet stödde den FN-erkända regeringen. Turkiet skickade styrkor, Haftars offensiv kunde avbrytas. Och förra hösten enades de stridande om en permanent vapenvila, och efter fredssamtal kom de överens om att nya val ska hållas på julafton i år.
Ni lyssnar till Konflikt i P1 med Johan Mattias Sommarström och mig, Cecilia Udén, om Mellanöstern 10 år efter den arabiska våren.
A revolution is underway to end one of the world's longest running dictatorships, but we don't know the facts because the government of Syria keeps reporters away from its brutal crackdown.
A battle on the streets of Daraa. The sound of live ammunition. Security forces dispatched in full force. The scenes and sounds have become familiar for the last few weeks as protests and uprisings have spread across the Arab world.
När tiotusentals människor fyllde gator och torg runt om i Syrien var det bara en tidsfråga innan familjen Assads mer än 40-åriga maktgrepp skulle glida presidenten Bashar ur händerna. Det trodde i alla fall de allra flesta till en början. Men demonstrationer möttes inte bara med tårgas och vattenkanoner utan också med skarp ammunition. Och bilderna som kablades ut chockade omvärlden. Hur kunde regimen vara så brutal mot civila? Men det var bara början. Demonstranter sköts. Aktivister och dissidenter greps, kastades i fängelse, torterades. Några hördes aldrig av igen. Militärer deserterade i protest, generaler hoppade av och flydde utomlands. Och nu var verkligen regimens dagar räknade. Syriens president Bashar al-Assad skulle gå samma öde till mötes som hans kollegor i Egypten, Libyen, Tunisien och Jemen. I april 2011 besökte du, Cecilia, Damaskus och stämde möte med en av Syriens mest omtalade skribenter och dissidenter. Ett möte som hämtat ur en av Jean Le Carrés spionromaner.
Jag väntar vid springbrunnen på innergården till ett traditionellt Damaskushus i Gamla stan. Vi har stämt möte via en tredje person och det känns overkligt som i en agentfilm när jag får syn på Yasin i ljusblå kofta med dragkedja. Jag känner honom sedan många år, Yasin El-Hajj Saleh, den 50-årige dissidenten som tillbringat 16 år av sitt liv i fängelse. Nu har han gått under jorden för att inte gripas. För en vecka sedan skrev han en artikel i New York Times om det syriska upproret. Han säger försiktigt: jag tror inte att regimen kan överleva detta.
I don't think that they'll survive.
Och samma talkör som hörts över hela arabvärlden ekar nu också i Syrien. Folket vill att regimen faller. Eshab Yurid Iskat Enizam.
Ja, Yasin var positiv och sa att regimen kommer inte att överleva det här. Men hur var känslan där i Damaskus våren 2011? Hur var stämningen?
Ja, det var väldigt nervöst, även om många trodde, precis som Yasin, att nu är regimens tid ute. Och det trodde även jag. Jag åkte in i Syrien då utan pressvisum. Låtsades att jag var turist och att jag skulle köpa en brudklänning till en väninna i Damaskus. Jag trodde inte att det här skulle straffa sig eftersom jag inte trodde att regimen skulle finnas kvar efter ett par månader.
Det var många som faktiskt inte trodde det, men sen såg vi faktiskt att läget eskalerade snabbt. Det bildades rebellgrupper och snart var inbördeskriget ett faktum.
Ja, och islamismen också. Ett år efter att jag träffade den hoppfulla Yasin så hade situationen förändrats radikalt. Jag lyckades då komma tillbaka till Damaskus och jag träffade en ung aktivist, Lara som vi kallade henne, som var besviken och frustrerad och konstaterade att demonstrationerna och hela revolutionen hade kapats av islamister.
Hijacked, that's the word. It was hijacked. But I mean, it had every reason to be hijacked. First, it was an orphan. nobody adopted it, and the very few secular leftist or liberal intellectual people who were left supporting the revolution were either arrested. The regime actually, I think, has completely succeeded in turning this into a people-people battle.
Det här säger Lara alltså redan i april 2012. Och i juni samma år så förklarade FN officiellt att landet befann sig i inbördeskrig. Den brokiga skaran rebeller hade medvind vid den här tiden, men rätt snart började skava även där. Olika rebellgrupper vände sig mot varann och det blev krig i krigen. Turkiet, USA, Gulfländer, Iran, alla gav dem stöd i form av pengar, vapen eller utrustning till olika grupper på olika sidor. Och plötsligt blev det lönsamt att kriga, ett krig som kom att överträffa det mesta i brutalitet.
Ja, det syriska krigets fasor är ju så omtumlande att det är svårt att ta in dem. Och världen blev ganska snabbt avtrubbad. Det som gjort starkast intryck på mig är egentligen inte alla dessa vidriga dokumentära bilder och inte heller berättelser från före detta fångar om hur de torterats livlösa och sen dumpats på en hög av lik bara för att sen släpas därifrån när en fångvaktare upptäckte att de rörde lite på sig. Utan det som har åtminstone slagit mig som ett knytnävsslag i magen, det är den syriska författaren Samar Yazbeks bok om kriget. Där hon använder en naiv, förståndshandikappad och stum flicka för att berätta. Man ser allting genom hennes ögon med en sorts naivistisk surrealism. Och den här flickan beskriver helt osentimentalt till exempel hur en kvinna som hon bor hos blir sittande utan ben efter ett bombanfall. Bilderna som den här flickan förmedlar blir ett helt nytt sätt att skildra det syriska kriget. Genom hennes ögon så upplever vi också en giftgasattack där hon vaknar på ett provisoriskt sjukhus och så berättar hon att när hon öppnade ögonen såg hon ett kvinnoansikte med orange vätska rinnande ur munnen, ett blått ansikte och kvinnans kalla, fuktiga händer ligger på min mage, berättar flickan som ville skrika och berätta att hon själv faktiskt inte var död, men hon kunde inte få fram ett enda ord. Sen räddas hon och hänger över sin brors axel, men känner att hon simmar i en blåviolett luft bland illaluktande bubblor som i en Chagall-målning.
Det är svårt att inte bli berörd av såna här beskrivningar av det syriska inbördeskriget. Och det var just efter en sån här gasattack som det var nära att USAs dåvarande president Obama började bomba, men han backade. Och helt plötsligt var det inte heller så säkert att Bashar al-Assad skulle förlora kriget. 2013 konstaterade aktivisten Mahmoud Basha att revolutionen, som den var tänkt, var över.
Everybody has want to make his state in his building or in his area or in his village, his own law, you know, everybody like that.
Alla vill göra sin egen stat av sin byggnad, sitt kvarter eller sin by där rebellledarna är som små kungar där de inför sin egen lag. Mahmoud Basha säger att han hade stora förhoppningar i början av revolutionen. Han var säker på att tyrannen, som han kallar honom, Bashar al-Assad, skulle störtas. Det blev inte så. Istället, säger han, har vi fått fler tyranner, fler Bashar al-Assad.
We have a lot of Bashar al-Assad now. We have a lot of dictators persons now.
Dessutom kan man se hur flera rebellledare som tidigare var skomakare och gatuförsäljare nu har gjort sig en mindre förmögenhet. En del på vapenaffärer, andra på smuggling eller annan illegal verksamhet. Och som enligt Mahmoud Basha inte vill att kriget ska ta slut eftersom de då riskerar att förlora sin status.
Everybody fighting for their benefits, for example for new buildings, new cars, more money.
Mahmoud Basha konstaterar krasst att revolutionen som den var tänkt är över.
Our revolution finished since, I think, for 5 or 6 months.
Aktivisten Mahmoud Basha som flydde till Turkiet där jag träffade honom. Och när det kommer till början av inbördeskriget i Syrien så kan jag inte låta bli att vara självkritisk. Jag känner på något vis att jag och många andra journalister var ganska naiva under ett tag. Vi var duktiga på att rapportera om Assad-styrkornas övergrepp på civila, hur vanliga bostadsområden och sjukhus bombade och hur familjer slets isär, hur människor greps och torterades och dödades i fångenskap. Och regimens våld, det var liksom besinningslöst. Vi rapporterade inbäddade från den fria syriska armén, men vad många av oss missade till en början, det var den gryende fundamentalismen. De islamistiska slagorden, de som Lara talade om. Vi var nog lite naiva ändå.
På vilket sätt menar du, trodde ni att islamisterna bara var schyssta rebeller då?
Alltså, jag tror att en del nästan trodde det i alla fall. Jag träffade utländska medborgare som rest till Syrien för att, som de sa, hjälpa sina muslimska bröder. Det visade sig att de ägnade sig åt biståndsarbete, men inte bara det, utan också strider. Och sen träffade jag en religiös ledare i norra Syrien som hade planer på en sharia-stat, men att kristna och andra religiösa minoriteter också skulle få bo kvar om de bara betalade en särskild skatt och underkastade sig sunnimuslimerna som skulle styra. Men inte minst tänker jag på när jag mötte Al-Qaida, för det kom som en chock för mig. Vi hade fått exklusiv tillgång till högkvarteret för en rebellgrupp där vi visste att det var utlänningar som var stridande. Min medarbetare hade ringt och fått klartecken att komma med en svensk journalist. När vi kommer dit så ligger längs infarten svarta liksäckar och från flera av dem fanns det stora blodpölar. Rebellledaren, han var långhårig, skäggig med säckiga byxor och en väst där det hängde flera handgranater. Han tog emot med en mycket skeptisk min, talade arabiska med min översättare, började skrika. Jag kände igen några av orden som journalist och svensk.
Var du alltså hos Al-Qaida, Johan Mattias?
Ja, jag var faktiskt där. När vi kom in där så hängde det svarta flaggor med vit arabisk text med den muslimska trosbekännelsen på väggen. Flera beväpnade skäggiga unga män kom och tittade skeptiskt, eller trodde jag, hatiskt mot mig. Den här stämningen var skrämmande och jag fruktade att jag skulle kidnappas. Det erkänner jag. Jag var livrädd. Till slut så fick jag göra en intervju. Det hade ju kunnat bli en legendarisk intervju med rubriken Inne hos Al-Qaida, men jag kan erkänna, jag var för chockad och för rädd. Och istället så blev det nog den sämsta intervju jag någonsin gjort. Jag kunde inte ens sända den i radio faktiskt. Jag klarade mig helskinnad därifrån. Kanske för att min översättare kände en av de stridande i den här gruppen på besök hos Al-Qaida. Och förmodligen så gick flera av de här Al-Qaida-medlemmarna senare över till IS, som då kom att rekrytera från Al-Qaida i det här området.
Ja, det där hade jag verkligen inte vågat, att åka och träffa Al-Qaida i Syrien, Johan Mattias. Men senare så uppmärksammades ju de här grupperna, om än inte i början. Och IS kom ju sen att kontrollera stora delar av Syrien. Man suddade ut gränsen mellan Syrien och Irak. Och de lockade till sig unga människor från hela världen.
Du pratade förut, Cecilia, om brödraskapet i Egypten. Finns det någon koppling här mellan det som hände i Egypten och IS popularitet och framväxt?
Ja, det kan man väl säga på sätt och vis i alla fall. IS var ju, och Al-Qaida, de var emot att brödraskapet deltog i parlamentariska val. Det tyckte man liksom, det är för tunnisar. Men efter att Morsi hade störtats så träffade jag två unga män i Egypten som tidigare hade varit medlemmar av brödraskapet men sen bestämt sig för att åka till Syrien och ansluta sig till IS. Och det här kan man ju tolka på två olika sätt. Antingen att det faktiskt inte var ett särskilt långt steg från brödraskapet till IS, eller att störtandet av brödraskapet gjorde islamister så desillusionerade att de gav upp allt hopp om att kunna verka inom ett demokratiskt ramverk och istället bestämde sig för jihad, heligt krig.
Ja, diskussionen om huruvida islam och demokrati är förenligt, den har pågått i decennier. Och en av de politiker som har förordat en inkludering av moderata islamister i politiska processer i Mellanöstern är Carl Bildt, utrikesminister under den arabiska våren här i Sverige. Välkommen till Konflikt, Carl Bildt.
Tackar.
Anser du fortfarande, Carl Bildt, att demokrati i Mellanöstern är avhängigt av att islamister inkluderas?
Det är avhängigt av att man respekterar valresultat. Om vi går tillbaka till exempel på Egypten, så blev det ju ett valresultat där politiska partier grundade på islam rätt mycket. Och mera islamistiska grupperingar fick ett betydande folkligt stöd. Och då får man ju i en demokrati försöka att hantera detta på bästa sätt. Om man inte ska ge upp tron på demokratin alldeles.
Men det är ju många som inte anser att islam och demokrati är förenligt.
Det har jag ingen anledning att anta. Jag har ju erfarenhet, om vi tar bara inom de europeiska hankostör. Bosnien är ett till betydande del av islampräglat samhälle. Och det land i världen där det bor flest islamska trosbekännare, Indonesien, är numera en fungerande demokrati. Så att det där att säga att demokrati är omöjlig på grund av en viss religiös uppfattning, nej, så är det inte.
Vad skulle du säga då? Vilken är den viktigaste orsaken till att en då hoppfull arabisk vår så småningom blev en mer repressiv arabisk vinter?
Ja, det finns ju många faktorer bakom detta. Men om vi tittar till exempel på det största, ja, Egypten, men Syrien. Alltså där lärde vi oss väl att förtryck, om man har hårt förtryck i ett land under lång tid, så är det ett drivhusklimat för extremister. Och det hårda förtryck vi hade haft i Syrien under mycket lång tid hade ju lett till att extremistiska grupper i det fördolda hade blivit mycket starkare. Och det är en av de mest oroande tendenserna i Mellanöstern, att detta förtryck som vi ser, hård repression i olika länder just nu, att det i själva verket långsiktigt skapar det här drivhusklimatet för mera extremistiska grupperingar och gör det svårare för demokratin att bryta fram under ordnade former.
Det här är ju en region med en ung befolkning, snabbt växande ung befolkning. Det här skrev du också nyligen om i en artikel, att en av läxorna är att regimerna i till exempel Egypten, Saudiarabien, Iran inte är hållbara i längden. Att de kommer att tvingas till eftergifter. Men med den repression vi ser idag, tror du verkligen att det kommer att bli så?
Jag hoppas det. Och en slutsats som jag försöker predika hela tiden är ju att jag tycker att den europeiska amerikanska politiken ska inrikta sig inte på att gynna den ena eller andra konfliktparten, utan mildra konflikterna i området så att de här regimerna kunde koncentrera sig på de nödvändiga inre reformerna. Om vi tar Trump-administrationens politik, så har det varit att så att säga ösa vapen över vänner i meningen att försöka liksom att stöta fiender. Och därmed har konfliktnivån eller spänningsnivån, åtminstone under ett period i konflikter i regionen, byggts upp. Istället hade det varit rimligt att koncentrera sig på Saudiarabien till exempel, försöka att gynna en reformpolitik. Det är en svår balansgång. Eller i Egypten, för att ta det som exempel. Eller i Iran. Jag tror att det är lättare att få gehör för en reformpolitik i Iran om man inte ständigt verkar som man ska stöta regimen 100%.
Jag nämnde tidigare i den här sändningen att jag så här i efterhand kan känna mig lite naiv nästan, att jag inte såg till exempel i Syrien hur fundamentalister kilade sig in i demokratirörelsen rätt tidigt och till slut tog över oppositionen. Som utrikesminister då, du och dina kollegor, ni var väldigt engagerade i Syrien, bland annat genom Syriens vänner. Vad skulle du säga, att tog ni jihadismen på tillräckligt stort allvar då, eller såg ni farorna?
Vi kanske såg farorna i Syrien. Såg vi farorna tillräckligt mycket i Egypten, tror jag, åtminstone för mig en större fråga. Vi var mer engagerade i Egypten därför att jag gjorde självbedömningen att förutsättningarna för en utveckling, en demokratisk utveckling i Egypten var bättre. I Syrien var vi väl redan från början rädda för att det som låg bakom, vi var ju medvetna om till exempel att repressionen hade inneburit att mera extrema grupperingar hade blivit väldigt starka genom åren. Sen försökte vi på olika sätt få den demokratiska delen av den syriska oppositionen att bli stark. Gjorde vi tillräckligt mycket? Ja, det får historien utvisa. Och sen ska ju sägas, ja, det är klart att det var en viss romantisk, naiv inställning. Vi såg flaggorna på Tahrirtorget i Kairo och noterade att där fanns inte Al-Qaidas svarta flagga. Vi ska inte glömma att intill dess hade varit koncentrerad hela tiden på hotet att Al-Qaida skulle bli den dominerande kraften. Det var ju inte den som demonstrerade för demokrati och åstadkom förändringen i Egypten. Den var nästan frånvarande då i den utvecklingen.
Carl Bildt, hur ser du idag på världens ansvar när det gäller Syrien? Man kan ju nu säga att USA och EU faktiskt lät Ryssland vinna kriget åt Bashar al-Assad.
Ja, det kan man väl kanske säga, fast det hade de väl möjligtvis gjort i alla fall. Va? Alltså, det enda sättet som vi hade, eller som västvärlden hade, för att åstadkomma en radikalt annorlunda utveckling, det var att gå in med egna trupper. Och det hade ju i fallet Irak inte visat sig vara någon omedelbar succé. Det är svårt att se något annat alternativ än en storstilad invasion. USA var inte intresserad av det. Europa inte. Den enda armé som fanns tillgänglig i närheten var egentligen den turkiska armén. Och det är ju lätt att se att det var förenat med en del svårighet att genomföra detta. Så att ibland är det så att man hamnar i situationer där de goda alternativen kanske inte ens finns, trots att man söker efter dem hela tiden.
Ja, med de dystra orden 10 år efter den arabiska våren säger vi tack till Carl Bildt. Konflikt är slut för idag.
Och vi som gjorde programmet är Cecilia Uren och Johan Mattias Sommarström tillsammans med Ivar Ekman och Katja Magnusson. Tekniker Johanna Karell, Stina Fagerberg och Lotta Linderar.